been lika förra. Den första.
Ni kände inte till, va? Visste ni att den var ute idag?
Det visste jag inte. Det visste jag faktiskt inte.
Så nu har ni fått konkurrens?
Ja, det är bara roligt.
Hur tror ni att de kommer att klara det här då?
Ja, det får väl framtiden utvisa.
Köra på nätterna och lite bråkstakar och sånt där.
Det kanske blir hårt många gånger, men...
Kommer ni att köra mycket på nätterna?
Det blir nog det mesta jag kommer att köra.
Hur så?
På nät. Jag har mitt dagliga arbete som jag måste sköta.
Har ni två? Ett jobb vid sidan om det här?
Jaha, jag har ett arbete som jag trivs mycket bra med. Men bilkörning är min stora hobby. Och då...
Och kan man få hobbyn att betala sig så ska man göra det med
det. Ja, henne. Just det.
Och då måste vi ha dagliga rapporter därifrån. Och fanns det inte folk på platsen så antingen skickade vi ut någon som under längre tid bevakade det åt oss. Eller också tog vi kontakt med tidningsmän. Och på något sätt, och det var på ett sådant sätt som vi fick tag i Arne Thorén också. Han hade våren redan varit med i ett program vid påsk som var lättare underhållningstyp på hattparaden på 5:e avenyn.
Easter Parade.
Just det. Men sedan så var han på sommaren med här i den stora katastrofen med Andreadoria och Stockholm när de här fartygen kolliderade. Men för att återvända så var Arne då igång från september månad 56 och då hade vi fått Atlantkabeln. Vi kunde ringa Arne på några minuter och så snabba rapporter hade folk inte hört ifrån Amerika då. Förut hade de sänds på flygplan eller på kortvåg, men nu kom han in i det här arbetet.
För en knapp timme sedan kom meddelandet från fängelsechefen i San Quentin, Fred Dixon, att fången 66565, Carol Whittier Chessman, är död. 10:03 på måndagsmorgonen, Kalifornientid, det vill säga några minuter efter 18:00 i Sverige, hade den dödsdömde Chessman spänts fast i den 8-kantiga illgröna gaskammarens ena metallstol, och inför ett 60-tal vittnen beordrade Dixon att avrättningen skulle äga rum. Chessman var fullständigt lugn. De 60 vittnena som tillåtits övervara avrättningen väntade in i det sista på den telefonsignal som skulle kunna betyda att Chessman än en gång räddades, men den kom aldrig. In i det sista arbetade Chessmans advokater på att försöka få till stånd nya uppskov. Men 3 nej på mindre än en halvtimme betydde att allt var slut och att den 12 år långa kampen, som utan motsvarighet i amerikansk rättshistoria, kommit till ett oåterkalleligt slut. Slutresultatet var att domstolen med siffrorna 4-3 röstade emot ett nytt uppskov med avrättningen. Domstolens majoritet ansåg inte att Chessmans nya inlaga innehöll någonting väsentligt nytt. Röstsiffrorna var de samma som domstolen nått vid de 3 senaste omröstningarna om huruvida Chessman skulle benådas.
Kriget växte ju under hela 60-talet. Och vi försökte ju att få medarbetare att komma in i Nordvietnam till Hanoi, men det var ju stopp länge. Vi kom i länderna runt omkring mot Singapore och Thailand, men vi fick inte visum att komma in där. Och det är klart att med den tilltagande krigets hemskheter och den klarsyn som snart visade sig i svensk press att man besatt, så gick det inte att sköta Vietnambevakning bara med att ha amerikakorrespondenter. Och därför så kände vi det för första gången att det växte fram kritik emot oss. Och jag minns att redan sommar 1965 så kom de första breven då till Eko som tyckte att kan ni bara använda Arne Thorén och Björn Alander. Och ändå då hade vi haft utsända medarbetare till Ege Wickbom, Magnus Faxén, Olle Thorgraven, Bo Karlström som hade gett skildringar runt omkring. Men vi hade inte varit i Hanoi. Och jag minns ju att jag svarade då efter att ha tänkt länge den sommaren vad ska jag svara på detta. Att det fanns någonting som inte var riktigt balansfullt här i vårt utbud här. Och jag la väl manken till så småningom under 66 och 67 ändå att öka vår styrka och få en större mått av opartiskhet över våra ekosändningar här, därför att som du minns 66, 67, 68 då var Vietnamdebatten inte bara Vietnamkriget utan det var en världsdebatt över hur skulle små underkuvade folk befria sig själva här och de demonstrationer som ekot fick gå ut och täcka, då det var ju varje vecka och det släpptes fram i ekot.
Det är en uppoffring för Nixon att mörda något mindre ett par dagar. Man börjar faktiskt tro att djävulen finns när man ser och hör Nixon.
Vem kan förhärda sig inför flyktingströmmarna? Mödrarna som försöker skydda sina barn för splitterbomben. Inför bilderna av små pojkar som tiggande krymplingar. Vem kan undgå att rannsaka västerlandets moral och samvete?
Vad tycker du om kriget i Vietnam?
Vad tycker?
Ja.
Ja, det är fel. Det är fel. Ja.
Det är glädjande att den stora opinionsrörelsen för solidaritet med Vietnams folk och för krossande av USA-imperialismen idag tvungit statsministern Erlander att ta ytterligare ett steg.
Har man rätt att återutsända enskilda demonstrationer? Det var en lång debatt i styrelsen. Om man hade rätt till detta.
Och det berodde på att i 67 eller 68 så skrev 21 radioproducenter till styrelsen och radiochefen och sa att nu måste det bli en mycket mer minutiös och grannlaga skildring av Vietnamkriget här. Och det upplevdes naturligtvis med den styrka som man kan göra när man har kritiker i sitt eget hus.
Under de här 60-talsåren då det hände mycket, då fanns det en instans varje dag där det som skulle komma ut i nyhetssändningarna, inte bara i Ekot utan i TV:s nyhetssändningar, diskuterades. Det var de så kallade kvart i tolv-mötena som man talar om och som är legendariska.
Lyssnarna hade börjat lära sig lyssna kritiskt och de hörde av sig. Och de medverkade också själva i större utsträckning i enskilda ekoinslag med röster och inlägg på gator, i hemmen och i telefonväkterierna, som var ett konkurrenskraftigt grepp mot televisionen. En mycket speciell lyssnarmedverkan kom den 24 augusti 1973 då en lyssnare ringde upp Ekot och gick ut i sändning. Han hette Clark Olofsson.
Jag ringer tack vare att jag har hört i radion vid ett flertal tillfällen som har fått ganska snedvridda uppfattningar om det här, va. Den här killen, va, han sitter så dåligt till förhandlingsmässigt. Enda förhandlingsbara sak han har, det är de här tre gisslan. Han släpper två gisslan direkt. Han begär att få mig som chaufför, att få ta med sig pengarna han har fått, att få ta med sig gisslan i bilen och att åka med bilen härifrån, alltså.
Och du tycker alltså att polisen ska gå med på Hanssons krav här?
Ja visst, herregud, var ska man ta vägen?
Vart ska han ta vägen sen då?
Ja just det, var ska han ta vägen? Det måste väl sluta någonstans. Alltså det kommer ju härifrån och ut. Han har, det finns sprängmedel här och allting, va? Ett halvt kilo sprängdeg kanske mera. Och han har apterat och laddat upp här, va? Han är fulladdad med ammunition och sitter utsökt bra till för en stormning, alltså. Det finns inte en chans, alltså.
Men hade det då inte varit enklare för honom att ge upp?
Nej, han kommit över den punkten för länge sedan, alltså.
Vad menar du med det?
Han säger så här: jag skiter i vad som händer här efter. I sista hand så kommer han att spränga hela skiten i luften här.
Gunnar Fagerström, 1987 sitter du här, ett antal år efter bankrånardramat vid Norrmalms torg, och lyssnar på det här. Vad är din reaktion?
Ja, det var ju bland det mest spännande och dramatiska som jag har varit med om. Hela det här bankdramat var ju väldigt skakande, skrämmande, overkligt på något sätt, va? Och plötsligt en morgon efter ett morgoneko så får vi alltså telefoner från Clark Olofsson som är missnöjd med hur polisens budskap har gått ut i etern. Och hans vittnesmål och sen även gisslan Kristina Enmarks vittnesmål i Ekot kom ju att vända på hela allmänhetens uppfattning om vad som hände. Det var helt sensationellt att alltså gisslan i banken var mer rädd för polisen än de var rädda för rånaren.
Och de här intervjuerna i Ekot, de fälldes i radionämnden. Faktum är att Dagens Eko under årens lopp har fällts ett antal gånger i radionämnden. Och motiveringen, vad var den?
Motiveringen jag läser innan till ur radionämndens utslag är att det kan ifrågasättas om Sveriges Radio överhuvudtaget bör sända intervjuer med personer som befinner sig i nödläge eller eljest i en fysiskt och psykiskt hård pressad situation. Det var alltså inte lämplig form att sända de inspelade rösterna med Clark Olofsson och Gisla Kristina Edmark, ansåg radionämnden. Men om man nu ska invända mot det beslutet, så var det sensationella var ju då äktheten i deras, framförallt Kristina Edmarks vittnesmål, att hon och de andra tillfångatagna banktjänstemännen är mera rädda för polisen än för rånaren. Och det gav ju ett perspektiv på det här ohyggliga dramat, vilken svår situation polisen hade för att lösa det här, helt enkelt.
Säger Gunnar Fagerström, då ekomedarbetare, nu rapportmedarbetare. Och dramat i bankvalvet 1973 gav sedan upphov till det fenomen känt över hela världen som psykologerna kom att kalla Stockholmssyndromet. Alltså det, nämligen att gärningsmannen och gisslan kommer att dras till varann känslomässigt och känna större sympati, som vi sa, för varandra än för polisen.
Det är så att regeringen säger det att Clark och den här andra, va?
Ja.
De får gå med en utav oss. En av oss tjejer.
Ja.
Och jag går inte utan henne, och jag låter inte henne gå ensam.
Nej.
Och hon går inte utan mig och låter inte mig gå ensam. Alltså jag är inte det minsta rädd för Clark och den här andra killen, va? Jag är rädd för polisen. Förstår du det? Kan du tänka dig själv att sitta i sitt eget land, va? Och så kommer det in en kille här och ska... och håller oss fängslade, och sen skickar de hit Clark Olofsson som har stått så mycket skit i tidningen, va? Och sen ska man sitta och vara rädd så att ens egen polis ska komma in, va? För kommer de in här med 20 man och börjar skjuta, då dör jag eller någon av mina kompisar. Det är oundvikligt, va? För han har alltid en av våra tjejer framför sig som sköld.
Du litar alltså på både på Clark och...
Ja, jag litar fullständigt på dem. Jag tror med det ej, men vi har haft riktigt trevligt här. Vi har suttit och pratat och allting. Jag tycker han ska ta hit Palme, va? Så jag får titta honom i ögonen och så han får säga det här till mig, va? För det tror jag aldrig han kan. De har ju ingen aning om vad vi gör, va? De läser tidningen och tror att vi sitter i törn gråtande med två desperados över oss.
Men det gör ni alltså inte?
Nej, hörru du. Ska jag ta dem för dig att jag ska sluta spela luftförsack idag?
Dramatik på högsta nivå, men också vardagens problem och glädjeämnen innehåller ekot.
En svensk vecka har hållits i Danmark med deltagande av några svenska författare. Och en av dessa, radioteaterchefen Hjalmar Gullberg, har just återkommit därifrån. Vill Dr. Gullberg stå till tjänst några minuter i dagens eko och ge några intryck från resan?
Gärna.
Vilka hade tagit initiativet till veckan?
Initiativet var helt och hållet danskt. Det var studenterföreningen och politiken som hade kommit på denna idé att återknyta förbindelserna med Sverige. Det var visst inte så högtidligt det hela. Jag måste bekänna att Harry Martinsson och jag som hastigast en afton på publikens uppmaning uppträdde på Lulu Siglers kabaré. Så vi får se hur det blir med vår utveckling som kabaréartister. En förmiddag sprängde vi atomer hos professor Nils Bohr. Så det kan jag nämna som exempel på intresset från dansk sida att professor Nils Bohr var med på allt som försiggick i hela den veckan. Ja, och vi fick komma till honom i denna världsberömda verkstad där naturens innersta grunder skärskådas.
Så lät det då, 1941, för 46 år sedan i dagens eko. Manne Berggren, en av de oftast förekommande ekoreportrarna under beredskapsåren, intervjuade högaktningsfullt Hjalmar Gullberg och sa ni också till sin kollega. Man gjorde så. Inslaget var så där 8 minuter långt när det sändes. Tempot är lugnt, men med våra mått mätt långsamt. 1968, 27 år senare, är frågerytmen en annan och tonen också. Den så kallade skjutjärnsjournalistiken är nu etablerad. Också intervjuoffret accepterar de tuffa tagen och glider in i den nya rytmen. Här är det Bo Holmström som intervjuar Tage Erlander i Ekot när den amerikanske ambassadören i Stockholm kallats hem och utrikesnämnden kallats till sammanträde.
Igår krävde oppositionsledarna att utrikesnämnden genast ska inkallas för att diskutera den amerikanska ambassadörens hemkallande. Blir det en utrikesnämnd nu, statsminister Erlander?
Det blir en utrikesnämnd. Vi brukar följa den principen att när oppositionen begär utrikesnämnd så blir den inkallad. Å andra sidan tycker vi nog att det är att överdramatisera en utveckling om vars innebörd ingen av oss vet så förfärligt mycket just nu.
Är inte händelsen så pass ovanlig och viktig att man borde ha inkallat nämnden redan i förra veckan?
Nej, inte alls. Vi har haft många, många samtal om denna innebörd. Vi har resonerat om den amerikanska Vietnampolitiken med representanter för den amerikanska regeringen. Det finns ingen anledning att inkalla utrikesnämnden. Vår ståndpunkt är klar. Den stödjes av praktiskt taget hela den svenska riksdagen. Och några nyheter på den punkten har inte inträffat.
Har de tidigare samtalen inte skilt sig från det här efter vilket ambassadören blev hemkallad?
Inte mycket.
Igår sa högerledaren att det är en skandal att man inte har informerat om det här.
Det beror väl på att han inte har följt med i den politiska diskussionen. Då han kan inte vara oinformerad om vår inställning till Vietnamkriget.
Kommer det att förbättra möjligheten att uppnå goda relationer igen om vi avdramatiserar skeendet och inte bryr oss om att reagera med att kalla in utrikesnämnden?
Ja, så farligt är det väl inte med utrikesnämnden. Jag tror att det är en överdramatisering, men den gör väl inte heller någon större skada.
Uppfattar ni den amerikanska åtgärden som en demonstration?
Det är klart att det är ett uttryck för att man inte gillar vår politik. Att man vill hitta några vägar, som ambassadören gång på gång framhöll, till att förbättra förhållanden som inte är tillfredsställande.
Är det faktum att statsrådet Palme deltog i en demonstration tillsammans med den nordvietnamesiska ambassadören det som har gjort att man har kallat hem honom nu?
Det vågar jag inte yttra mig om. Det är klart att Palmes deltagande i demonstrationen var ett av de ting som vi diskuterade.
Blev den här demonstrationen som ni trodde från början?
Den blev som vi trodde från början. Den blev en värdig och kraftfull demonstration. Representativ för de omkring 800 000 människor som stod bakom demonstrationen. På en punkt blev den annorlunda. När demonstrationen planlades hade vi ingen aning om att Nordvietnams ambassadör skulle komma.
Var det bra att statsrådet Palme uppträdde tillsammans med den ambassadören?
Det var bra att han deltog i demonstrationen.
Och ni ställer er fortfarande bakom det?
Ja.
Den så kallade skjutjärnsjournalistiken blev ett begrepp. Formen skapades av Herbert Söderström och Åke Ortmark på 60-talet. De bildade mönster för andra ekomedarbetare, som här Bo Holmström. Och skjutjärnsjournalistiken finns kvar, kan man säga, i modifierade, utvecklade former. Kontrasten till Manne Berggren-inslaget från 1941 är tydlig. Förre radiochefen Olof Rydbeck beskriver utvecklingen så här.
Ja, man tar det gamla Ekot före, låt oss säga, Per Persson.
Ja, före Per Persson,
ja, tid, ja. Ja, så var det väldigt högtidligt. Det var lite kameralt betonat språk. Inte bara alltså uppläggningen utan också språket. Men, och det är väl ingen tvekan om att med en aktivering och en aktualisering av nyhetstjänsten kommer också ett mer informellt och mer talspråk in i bilden som hör ihop med en snabb nyhetstjänst.
Per Persson, PP, den förre ekochefen, var den som kanske rekryterade de flesta dagens ekomedarbetarna. Och det faller sig naturligt att fråga honom, hur ska en bra ekomedarbetare vara?
Ja, jag tycker han ska ha väldigt stor allmänbildning. Känna till det mesta i någon form, att det inte finns några luckor. Han ska speciellt vara kunnig på personer, känna människor i det här samhället i alla situationer, att man på några minuter kan hitta 4-5 namn i nästan vilket ämne som helst. Var tränad i nyhetsbilden, läsa tidningar så intensivt att man följden av nyhetsutvecklingen ligger automatiskt kopplat. Han ska vara väldigt snabb, han ska kunna skriva väldigt snabbt, han ska i värsta fall kunna gå in och extemporera och man fördjupar sig och man blir också i rutinen bättre och bättre. Ralf Martin, det är ett utarbetat journalistiskt språk med av hög klass.
Idag hyllar Englands parlament sin största medlem, Sir Winston Churchill. En deputation bestående av ledarna för de tre partierna och de två äldsta inom högern och Labour uppvaktar Churchill i hans bostad och överlämnar en vältalig hyllningsadress. Till parlamentsterminen närmar sig slutet och efter valen har någon annan tagit Churchills plats. Churchill har åldrats snabbt de senaste åren. Han rör sig med mycket stor svårighet. När han igår hjälpts ur sin rullstol stöddes han av två medlemmar och ändå var hans gång stapplande och långsam. Vid ett besök några dagar tidigare föll han när han försökte resa sig från bänken, men en annan medlem lyckades hejda hans fall. Om det igår var Englands största parlamentarikers avskedsdag i parlamentet så blev visiten totalt oceremoniell. Inte ett enda bifallsrop, inga demonstrationer alls när Churchill stapplade in eller när han tungt stödd på sina vänner för sista gången bugade sig för talmannen. Frågor och svar och debatt fortsatte som vanligt. Så stark var avskedsstämningen att det skulle ha gränsat till det banala om någon med en enda min eller en bifallsyttring förrått vad alla kände. Idag hyllas han av hela engelska pressen. Varmt avhållen och beundrad är han även av dem som en gång var hans argaste motståndare. Om man instämmer i Times definition av parlamentarikern Churchill: han erkände ingen som sin överman, hur vördnadsvärda och berömda det än månde vara. Och han behandlade även den minst begåvade underhusmedlemmen som sin like.
Sen den här snabba rapporteringen på 2 minuter. Det är ju en journalistprosa som har vuxit fram, som arbetar mycket med rubriker, ingresser och snabba sammanfattande fakta. Men klarheten, begripligheten ska vi aldrig vika ifrån.
Klarheten och begripligheten, det är 2 nyckelord när det gäller ekojournalistiken. Sen kan man ju säga att man, var person har sitt eget temperament, och så ska det ju vara. Om vi tar några som exempel här. Du nämnde Bo Järborg som är en lysande stilist. Mm. En mycket skicklig formulerare med undertoner och små elaka, bitska kommentarer ibland. Man minns till exempel hans eko första gången Mrs. Thatcher blev verkligt aktuell. Det fälldes för övrigt i radionämnden.
Let me give you my vision. A man's right to work as he will, to spend what he earns, to own property, to have the state as servant and not as master. These are the British inheritance.
Ingen Toryledare har under de senaste 10 åren hälsats med så enormt bifall som det som mötte Margaret Thatcher idag sedan hon hållit sitt första konferenstal som partiets ledare. Den absolut fullsatta hallen hängav sig åt veritabla jubelorgier. Unga som gamla hoppade, hurrade och skrek. Man viftade med flaggor, svängde plakat och fällde tårar. Det var som man trodde att segern redan hade vunnits, att Maggie genom ett mirakel återgivit partiet den regeringsmakt som försynen förutsbestämt den att inneha. Vilket var då det budskap Margaret Thatcher gav partikonferensen innan den åtskildes? Vilka lösningsförslag var det som väcktes? Vad har ledaren för ett politiskt program? Ja, därom gav i varje fall talet inte någon som helst besked. Noggrant besett innehåller de 13 sidorna endast en lång parad av platityder. Men de gamla slitstarka klischéerna om privat företagsamhet, orättfärdiga skatter, rätten till ojämlikhet, valfrihet för de som har råd och privat sjukvård för den som kan betala. Alla dessa klischéer går alltid att använda inför en toryförsamling, och Mrs. Thatcher gjorde det med berömvärd generositet. Hon var ohämmat populistisk och hon vann en mycket stor framgång. Hennes tal avbröts ideligen av applåder. Hon behövde bara pausera och bifallet kom som på beställning. Församlingen blev till sist så rusig av stämningen att man fick associationer till en annan tid, ett annat land och en annan partidag. Men i och med Maggies stora tal är nu den brittiska konferenssäsongen över. I nästa vecka börjar parlamentet igen, och även politikerna måste då ta itu med vardagens hårda fakta som inte låter sig rubbas vare sig av retorik eller ovationer. Till dessa fakta hör till exempel att den brittiska levnadsstandarden just nu sjunker snabbare än någonsin sedan krigsslutet. Var en kommande konservativ regering ämnar företa sig för att hejda det? kunde Mrs. Thatcher inte säga, men om man förstod henne rätt, kan den stoppas med en samfälld viljakt. Det återstår att se om det brittiska folket kommer att följa förkunnelsen om politisk helbrägdagörelse genom tron alena. Bo Järborg, Blackpool.
Bo Järborg är ju en formulerare. Sen har vi andra som är knappare i uttrycket. Mm.
Arne Thorén,
en annan skola.
Han var skolad i den amerikanska skolan där fakta, det här tv-språket, hade redan kommit in i hans ögon och formulering när han hade kommit igång som radioreporter här. Och han målar inte, men han har en oerhört stark iakttagelseförmåga. Han kan skildra med ögonen hans skildringar ifrån de här mötena från säkerhetsrådet inom FN, då han står liksom inom pressbås och ser in genom glasväggarna där de sitter där, var ju små mästerverk med dessa delegater, handuppräkningen när man röstade. Och han var väl den första utav dem som kunde arbeta med formatet 2,5 minut utan att det kändes konstigt.
Det har varit en lång förmiddag här i FN-högkvarteret sedan säkerhetsrådet slutade sin Kongo-debatt sent i natt med att anta en kompromissresolution med de mycket glädjande röstsiffrorna 11-0, det vill säga ett enhälligt råd. De två dagarnas debatt om Kongokrisen, där det förekom bittra dueller med mycket tunt beslöjade hot mellan Amerika och Sovjet, hade inte givit intrycket av att man till sist skulle kunna komma fram till total enighet. Sovjet hade i onsdags presenterat en egen resolution i vilken man...
Jag tycker man också ska nämna Knut Stålberg. Jag minns till exempel när de Gaulle hade farit jorden runt. Så skulle han göra ett inslag bara på några minuter, och han gör det oerhört minnesvärt därför att han ställer mycket enkla frågor. Han frågar varför for de Gaulle runt, vad ville han med det, vad fick han ut av det? Jo, nästan som en magister. Och plötsligt så får man ett stycke storpolitik levande.
General de Gaulle är alltså tillbaka i Paris efter den här resan som har fört honom runt hela klotet under loppet av några veckor. General de Gaulle är snart fyllda 76 år, och den här resan är inte den första som han gör. För 2 år sedan besökte han 10 olika stater i Sydamerika, och han hade då just stigit upp efter en allvarlig operation. I år har han tidigare redan hunnit med ett statsbesök i Sovjet, och den första frågan som inställer sig är också, hur orkar han? Den andra frågan är, varför reser de Gaulle så mycket? På den första frågan kan man för ögonblicket bara svara det, att de Gaulle är trött. Och vem skulle inte vara det? Efter allt vad han har utstått av atomexplosioner och storpolitiska tal i Kambodja och upplopp och oroligheter i Djibouti. Knut Stålberg, Paris.
Chantons l'hymne national, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous.
Så att man vänder sig på samma sätt. Jag tror att det är ingen skillnad i publikreaktionen. Men naturligtvis har publiken vant sig vid att man ställer hårda frågor på ett helt annat sätt än tidigare. Risken nu är, tycker jag snarare är att man ställer allt för utslätade frågor. Att det är för mycket av samtal och underdånighet när man talar med aktörer.
Så du vill ha kvar eller kanske till och med förstärka den lite fräna, tillspetsade tonen?
Jag vill i alla fall att de traditionella utfrågningarna, de traditionella intervjuerna, de hårda frågorna ska vara kvar. Man ska kräva besked på samma fräna sätt egentligen som tidigare, men man behöver inte nödvändigtvis göra det i en upphetsande, till och med låtsad upphetsad ton. Det är ju frågan om att man ställer sig på lyssnarnas sida och ställer frågor till makthavarna. Och en del av lyssnarna är väldigt upphetsade och kräver besked och tycker att man ska klämma till den man intervjuar. Medan andra kanske håller med den här personen som man intervjuar. Och de tycker att man är för upphetsad. Även om man då håller en avspänd ton. Så där är det ju alltid så att det är lyssnarnas egna åsikter som färgar av sig på den som intervjuar.
Nu har vi talat hela tiden kanske mest om tonen och tonläget. Men i intervjuteknik, i samtalsteknik ingår ju också själva språket, formuleringarna. Hur ser du på språket i Dagens Eko idag? Ditt eget och andras?
Ja, det finns ju alltid en risk, och det gäller alla medier, att man använder makthavarnas språk. Speciellt om man har jobbat länge i den här branschen. Jag försöker nog sträva efter att använda det enkla talspråket att...